För er som inte har varit här tidigare i höst och så kan jag berätta att vi håller på att predika oss igenom Bibelns andra bok. Andra Mosebok, eller Exodus som den också heter. Det är en väldigt dramatisk berättelse. Och när boken börjar så bor Guds folk, israeliterna. De bor i Egypten. De har blivit ett stort folk där på några hundra år. Och de har blivit slavar under den farao som då råder. Och han gör allt för att minska Guds folk. Han går så långt så att han vill att alla pojkbebisar ska kastas i Nilen och dö. Och så föds det en liten bebis som får namnet Mose. Och han räddas genom att hans mamma lägger honom i en korg i floden. Och han blir upphittad av prinsessan och han får växa upp som prinsen av Egypten. Och när han växer upp sen så identifierar han sig ändå mer med det slavfolk som han egentligen tillhör. Och det får drastiska konsekvenser. I ett bråk så slår han ihjäl en av slavdrivarna och han tvingas att fly från Egypten. Och han flyr iväg och han lever som fåraherde och får familj. Och en dag förvandlas hans liv igen när han möter Gud i en brinnande buske. Och han får höra att marken där är helig och han ska ta av sig sina skor. Och sen uppmanar Gud honom att gå tillbaka till Egypten för att rädda Guds folk ut ur slaveriet. Och efter en viss tvekan så gör han det och Gud är med honom. Och det blir en maktkamp mellan farao och hans trollkarlar och hans makt och Guds makt. Och Gud låter landet drabbas av 10 plågor. Och de här plågorna visar på Guds makt som är större än de avgudarna man tillbad i Egypten. Och efter den sista plågan så får folket dra ut ur landet. Hela det här Guds folk, de får dra ut. Och det är en brokig skara som drar iväg när vi idag igen kommer in i berättelsen. Det står faktiskt i Bibeln att allt möjligt löst folk hängde med när de drog iväg. Det var många som bodde tillsammans med israeliterna där de bodde i den delen av landet som heter Gosen. Och de passade på att dra iväg dem också. Och så står det att det var en mängd djur som också drog iväg. Så män, kvinnor, barn, unga, äldre, kor och får, de drar iväg i en väldig blandning här ut ur Egypten. Och Gud, han gick med dem på ett väldigt tydligt och synligt sätt. Det står så här. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen. Om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Och folket, de uppmanas att gå iväg. De har ju ett mål, det här folket. De ska ju inte bara vandra iväg och inte veta var de tar vägen. Utan de är på väg till det land som de från början kom ifrån. När de bara var en ganska liten släkt. Det landet dit Abraham hade kommit en gång. De ska tillbaka till Israel eller Kanans land som det kallas då. Så de ska vandra den här vägen tillbaka. Och Gud han leder dem, inte riktigt raka vägen. Utan de går en liten omväg för att de inte ska råka i stridigheter. Och också för att farao ska bli lite förvirrad, förstår man, när man läser den här berättelsen. Och när de har vandrat iväg så kommer de fram till ett hav. Sävhavet. Och när de står här vid den här stranden så tänker jag mig att de hörde ett muller bakom sig. Det var farao som hade ångrat sig. Han hade valt ut de absolut bästa krigarna. Han hade samlat ihop, jag tror, 600 stridsvagnar dragna av häst på den tiden. Och de drog iväg för att ta tillbaka folket in i slaveriet igen. Och jag kan bara tänka mig det här liksom dånet i marken någonstans långt borta från den här hären som nu bara får väg och ta dem tillbaka till slaveriet. Och framför dem var ett stort djupt hav. Och vi ska gå in i texten, vi är i andra Mosebok 14. Och när de får se det här så står det så här. De blev förfärade och ropade till Herren. Och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egyptierna? Vi som har varit med ett tag känner inte riktigt igen den här historieskrivningen. Hellre träla för egyptierna än att dö i öknen. Moses svarade, var inte rädda. Stanna här, idag ska ni bli vittne till den seger som Herren vinner åt er. Till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare. Lyft din stav, sträck ut din hand över havet och klyv det så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs igenom havet. Och så sker det här mäktiga. En vind blåser upp. Hela natten blåser den här vinden från öster så att havet delar på sig. Och det blir som två mäktiga väggar av stormande hav. Och så blir det som en torr väg rakt igenom havet där det förut inte fanns någon väg alls. Och folket, de drar igenom havet. Och den här månpelaren som förut har gått före dem går plötsligt mellan dem och den egyptiska hären. Så att de aldrig liksom får kontakt. Fast egyptierna, de ser det här och de går efter ut i den här, på den här vägen. Men när israeliterna har kommit över på andra sidan så uppmanar Gud Mose att igen sträcka ut sin stav och sin hand. Och havet sluts igen. Och den egyptiska hären dör i vågorna. Och när morgonen kommer så är det ett stilla hav. Och deras fiender, de ligger begravda i vågorna och på den andra stranden. Och folket, de kliver upp på stranden i en ny verklighet, i en ny identitet. Inte längre som slavar, utan som ett fritt folk. Det är berättelsen idag. Det är det stycket som vi ska fundera lite mer på idag. Och när vi börjar det här, då börjar vi med att folket står här vid den här djupa havet. Och de hör armén komma där bakom dem. De är fast i ett ingenmansland. Det finns ingen väg framåt. Det finns ju egentligen ingen väg bakåt. De är på okänd mark. De har aldrig varit här förut. De har bara varit slavar innan. Men nu är de i ett mellanläge. En hel armé av de allra bästa krigarna i Egypten vill dra dem tillbaka in i slaveriet. Framför dem breder det djupa havet ut sig. Och här föds klagovisan. De ropar och skriker, Gud, var är du? De ropar, Mose, varför är vi här? De blir väldigt, väldigt medvetna om att de klarar sig inte ensamma. Har du en sån plats i ditt liv? Har du kanske strider som ligger framför dig och som skrämmer dig? Som föder en klagovisa i ditt liv? Som får dig att ropa till Gud? Är det kanske striden om dina tankar? Tanken om att du inte duger, att du måste bli smalare, att du måste vara duktigare, att du måste bli bättre. Eller kanske det är striden med kollegan eller med din klasskamrat som kan sänka dig med en enda blick. Och som alltid har en syrlig kommentar till övers. Eller är det kanske striden i familjen som håller på att förtära er och slita er isär? Vad är det som skrämmer dig? Vad är det som ligger framför dig och som gör dig rädd? När Gud talar till människor i Bibeln så är det en uppmaning som återkommer gång på gång. Och den uppmaningen, den finner vi också i den här berättelsen. Var inte rädd. Var inte rädd, säger Gud till folket när de befinner sig här. En grupp frusna herdar utanför Betlehem fick höra samma ord en vinternatt. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. I Jesaja 41 så står det, var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. I femte Mosebok så står det, hör Israel. Nu börjar striden mot fienderna. Tappa inte modet. Var inte rädda. Ta inte till flykten och låt inte skrämmas av dem. Ty Herren er Gud går med er och strider för er mot era fiender. Han ska ge er segern. Om du har någonting framför dig som skrämmer dig, så går det en uppmaning genom hela Bibeln, som Guds folk har fått tröstas av genom hela historien. Var inte rädd. Gud går med dig. Gud finns hos dig. Nästa uppmaning som kommer till folket när de är här i det här läget, det är stanna här. Stanna här. Paniken kommer, det är lätt att fatta fel beslut. Vi återvänder till slaveriet i Egypten. Vi flyr ut i öknen, vi hoppar i och simmar i havet. Vi måste bara göra någonting. Vad svårt det är att stanna här. Stanna här, var stilla. Vad svårt det är att förtrösta på Gud. Men mitt emellan slaveriet, och när man står vid det där djupa havet, då kan man faktiskt inget annat än att vara här. Stanna här. Vara stilla och förtrösta på Gud. Och det här är också en uppmaning som återkommer på flera ställen i Bibeln. I Jesaja 30 så står det så här. Så sa Herren Gud, Israels helige. Vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. I Saltaren, psalm 37 så står det. Var stilla inför Herren. Vänta på honom. Reta dig inte på dem som har framgång. Den som når sina onda syften. Stilla din harm. Låt din vrede slockna. Reta inte upp dig. Det leder bara till ont. Den rättfärdigas räddning kommer från Herren. Han är dess värn i nödens tid. Ibland är det tid att vara stilla. Att inte förhasta sig. Att inte fatta förhastade beslut. Att hitta den där inre stillheten. Där man förtröstar på Gud. Trots att man inte ser någon lösning. Det finns ingen väg framåt. Än. Folket behövde vänta på Guds ingripande. Och ibland befinner vi oss också där vi bara kan vänta på Guds ingripande i våra liv. Vi kan inte själva ordna det här. Utan vi får förtrösta på Gud och vänta på att han gör en väg där det idag inte finns en väg. Och så sker det. Gudsvinden blåser. Och skapelseundret sker igen. I första Mosebok berättas det hur en gudsvind blåste. Och ljus och mörker skildes åt. Och vattnet delade på sig så att det blev torr mark. Och nu blåser den här vinden hela natten. Och det blir torr mark igen. Det måste ha varit en lång natt för de som väntade. Och så finns det plötsligt en väg framåt. Där det förut inte fanns någon väg. Där det tidigare bara var djupt hav, där fanns det nu en väg att gå på. En väg omgiven av två stormande havsväggar. Och nu kommer en ny uppmaning till folket. Dra vidare. Dra vidare. Gud öppnar en väg och uppmanar dem att dra vidare. Väntan var över. Det kommer en dag när väntan är över och när det är dags att ta ett nytt steg. Det var dags för folket att samla ihop sina familjer, sina djur, kliva ut på den här nya vägen och gå vidare. Det fanns ingen väg tillbaka, men det fanns nu en väg framåt. Vidare. Så hela folket ger sig iväg på den här dramatiska vandringen och de kommer över på andra sidan. De kliver upp på en ny strand, in i en ny verklighet med en ny identitet. Slaveriet ligger bakom och det försvinner i de brusande vågorna tillsammans med farao och armén. De är inte längre slavar, de är ett fritt folk. Det kommer tider också i våra liv när Gud uppmanar oss att dra vidare. När han öppnar en väg framåt där vi får ta nya steg. Där också vi får kliva in i en ny verklighet med en ny identitet. Och den tydligaste parallellen till den här berättelsen i våra liv, det är när vi inbjuds att följa Jesus för första gången. Den här berättelsen när de går genom havet är en tydlig parallell till det kristna dopet. Vi är en baptistisk församling. Det är därför som vi idag har haft barnvälsignelse och inte barndop. Barnvälsignelsen uttrycker vår tro, vår tacksamhet och vår tillbedjan till Gud. Att barnen tillhör Gud. Och vi vill vara med och hjälpa Märta att lära känna Jesus Kristus som hennes personliga vän. Men sen kommer en dag, ett vägskäl, när människor är gammal nog, precis som Ida för 2 veckor sedan som vi var med och döpte, som var tonåring, och så kommer till en punkt där hon får välja. Vill jag vara en del av det här folket? Vill jag följa Jesus? Vill jag genom dopet bli en del av Kristi kropp på den här jorden? Och då får man, precis som folket, genom dopet kliva upp på en ny strand i en ny verklighet med en ny identitet som Guds folk. Man är inte längre slav under synden och döden i den här världen, utan man lever genom Jesus Kristus. Man har fått en ny identitet som hans barn. Man kan också komma till det här vägskälet när man är mitt i livet. När man har levt på, men så kommer ett vägskäl där man plötsligt vänder om och lär känna Jesus Kristus. Och där man tar ett beslut, jag vill följa Jesus Kristus. Jag vill lämna det som binder mig, det som tynger mig, synden som förstör mitt liv. Jag vill ta emot förlåtelse och ett evigt liv. Jag vill bli en del av det här folket. Låt mig berätta om 2 personer som har varit med om den här vändningen i livet. Som på olika sätt har gått från slaveri till en ny identitet i frihet. Den första personen heter Micke. Han stod och väntade på att bli upphämtad av en kompis. Han var så glad att han skulle få följa med till kompisens sommarställe. Tänk att någon ville ha med honom. Han har glatt sig flera dagar. Och så kommer bilen och så är det kompisens mormor som kör. Och när hon ser Micke stå där på trottoaren så säger hon bara, du ska inte med. Och så stänger hon dörren och åker därifrån. Och kvar står Micke med tårar i ögonen och knutna händer och någonting dör i honom. Och hatet får fäste i hans liv. Och väldigt tidigt så dras han in i våld, i kriminalitet och i drogmissbruk. Och när han är 28 år, då har han under 10 år åkt in och ut ur fängelse. Och han är så trött på kriminalitet och på droger. Ändå vaknar han en morgon med kläderna fulla av blod. En annan mans blod. Som han har misshandlat svårt kvällen innan. Och han böjer sina knän och han ropar till Gud. Gud, om du finns och kan befria mig från den här förnedringen, då ska jag följa dig hela mitt liv. Och på olika vägar så kom han sen in på ett missbrukshem som drivs av kristna. Och där försöker han leva kristet och göra rätt saker. Och det går lite så där. Och han blir arg på Gud. Och en dag ropar han till Gud, Gud, du är en idiot. Du är en lögnare. Du svarar inte på mina böner. Och så hör han plötsligt hur Gud talar till honom och säger, nu är du ärlig. Nu utgjuter du ditt hjärta för mig. Var alltid ärlig. Och därifrån förvandlas hans liv. Och idag lever han ett helt annat liv. Han har fru och barn och han kan aldrig sluta att berätta om hur Gud förvandlade hans liv. Hur han blev fri i mötet med Jesus Kristus. En annan berättelse. Eva, hon var helt fångad i skulden över sin sambos självmord. Samma dag som han fick självmord så hade hon hittat piller som han missbrukade. Hon hade konfronterat honom med det och de blev arga på varandra och de skildes åt i vrede. Och samma dag får hon ett telefonsamtal till sitt jobb som berättar att han har tagit livet av sig. Och när det händer så sänker sig skulden och ångesten ner över henne. Hon mår så fruktansvärt dåligt. Hon kan inte sova utan ha alla lampor tända i hela huset. TVn måste gå på dygnet runt. Hon är helt fast i rädsla och i ångest. Och sen har hon en syster som är kristen. Och som frågar om hon inte ska följa med till kyrkan. Och jag har alltid tyckt att kristna är idioter som tror att en snubbe på ett kors kan förändra världen. Som hon uttrycker det. Och hon bestämmer sig ändå för att följa med. Hon gråter hela vägen till kyrkan. Och när hon kommer dit så, hon minns inte så mycket av gudstjänsten, men några ber för henne. Hon känner absolut ingenting. Hon åker hem och sen så vaknar hon mitt i natten. Och så upptäcker hon att alla lampor är släckta. Hon har släckt dem innan hon gick och la sig utan att tänka på det. Och då börjar hon tänka, det kanske är någonting med den där Jesus ändå. Så hon går tillbaka till kyrkan och de ber för henne vid fler tillfällen. Och vid ett tillfälle så känner hon väldigt påtagligt hur skuldbördan lyfts av henne. Hon är fri. Och hon får hjälp att bearbeta sin sambos självmord. Hon kommer in i en kristen gemenskap. Hon får ett förvandlat liv. Och idag så arbetar hon med kristen missbruksvård i Falkenberg. Två exempel på hur Gud kan förvandla livet. Och ett annat exempel är det som vi hörde vid presentationen idag. Gunilla som vi lärde känna, som också gick så tydligt från mörker till ljus i mötet med Jesus Kristus. Idag finns det för dig som bär på rädsla, som är rädd för framtiden, som inte vet hur det ska gå. Till dig finns det en tydlig uppmaning. Var inte rädd. Gud går med dig. Du som vill ordna allting och som gärna vill att saker ska hända nu, till dig uppmaningen, var stilla. Lär dig att förtrösta på Gud. Du kan inte ordna allting. Ibland finns det ingenting du kan göra mer än att vila i Gud. Förtrösta på Gud. Och sen en dag kommer han öppna en ny väg också i ditt liv. Och då kommer uppmaningen vara att dra vidare. Då finns det någonting nytt, någonting mer. Där det förut inte fanns en väg, där kommer Gud öppna sin väg. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du kan förvandla livet från mörker till ljus. Tack Gud för att du alltid går med oss. Hjälp oss att förtrösta på dig när vi inte ser vad framtiden innehåller. När vi inte vet vad vi ska ta vägen. Hjälp oss att bara vila i din kärlek, Herre. Ge oss modet att ta steget när du öppnar vägen. När du uppmanar oss att dra vidare, ge oss modet att gå, Gud. När du kallar oss. Tack för din kärlek till oss var och en. Tack för att du känner våra liv. Du vet vad som är vår kamp. Och du älskar oss igen och igen. Kom med din nåd över våra liv. Amen.